Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag
alltså,
tycker
han kan
det är
för
dålig.
Fan vara bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Och välkomna till Mord mot mord, veckans avsnitt av din True Crime-podcast, Anna Sandell. Och även min, Karin André.
Gud, jag inte kände att jag hängde med när Nej. Du sa, nu kör vi. Och jag fattade typ inte, det var som att min hjärna verkligen var alltså, efter. Då typ att jag bara, aha, okej. Okay. Vi har en podd, just det.
Jag ska vara helt ärlig, jag hängde inte riktigt med heller. I min, då var det ändå i min hjärna.
Ja, intressant. Ja. Det är så på lösandagar.
Det är verkligen, verkligen sant. Hur mår du?
Jag mår bra.
Har du hämtat dig? Jag mår också bra. Har du hämtat dig efter fredagens live-sändning?
Ja, men knappt alltså.
Det var väldigt mysigt.
Det var otroligt mysigt. Ja, tack alla ni som var med oss.
Ja, tack snälla. Det var, jag har kollat nu, man kan kolla i, just det kan vi väl bara säga nu direkt. Så här, om man vill kolla på livesändningen i efterhand så går det jättebra. Man går in i Facebookgruppen, där söker man på livesändning. Och då, man kanske får scrolla lite bland inläggen, men där ligger den. Eller om man bara vill gå in och typ scrolla lite längre ner. Så där ligger den i sin helhet. Vi kommer också släppa den som podd, extra podd, liksom lite längre fram. Vi vet inte riktigt när. Men precis. Det är liksom samma ljudupptagning. Som
var då, ja.
Exakt, precis. Men om man hellre vill lyssna då så kommer man kunna göra det någon gång i framtiden. När man minst anar det.
Exakt.
Det var nog det som jag hade informationsmässigt. Men jag måste säga att jag också tyckte att det var väldigt, väldigt mysigt.
Det var otroligt.
Det var också otroligt att få tillbringa en fredagkväll med dig.
Det var underbart.
Kanske nästan underbarare.
Det var det. Det kan man ju inte sticka under stol med.
Nej, det måste få vara okej. Okay. Det var underbart att få göra en livesändning. Men vi är ändå inte så sjuka i huvudet att vi tycker att det är bättre än att vara med varandra.
Exakt.
Det är ett sundhetstecken.
Precis. Jag har alltså en gallskrikande bebis utanför.
Är hon rasande?
Hon är rasande. Alltså hon har slutat tycka om allt hon kan få äta.
Och nej, vad är det nu hon är arg på?
Alltså i fredags var det ju skärgårdsgryta då.
I fredags var hon ju rasande på skärgårdsgryta.
Jag tror att hon är rasande på lax och potatis idag.
Men okej.
Okay. Hon gillar inte fisk, alltså jag tror verkligen inte det är det.
Hon har så mycket emot havet liksom.
Mm. Hon är som sin mamma. Jag hatar inte fisk. Jag gillar inte. Jag äter hellre annat än fisk.
Ja, det låter som att hon också gör.
men så det är i alla fall det som låter i min enda av podden.
Ja, det och hennes pappa är och försöker ge henne lax och potatis helt enkelt.
Precis.
Men gillar Oskar lax och potatis? Eller fisk liksom?
Har du träffat honom?
Alltså det känns som att han gillar allt.
Han gillar allt. Fan. Han vill, idag när vi skulle gå och handla så sa han, ska vi inte bara köpa torsk? Han vill göra torsk i spenat och ostsås. För det var hans favoriträtt på dagis.
Ursäkta?
Och jag kan inte tänka mig något äckligare.
Men ni kan inte bygga er veckormeny efter vad som var Oscars favoriträtt. Inte i skolan utan på dagis.
Nej, jag vet. Och vilket normalt dagisbarns favoriträtt är torsk. Alltså på riktigt.
I spenat och ostsås.
Alltså det låter så äckligt. Jag kan inte tänka mig något äckligare. Men ja, det blir det inte i alla fall. Nej. Ikväll blir det tacos.
För att han glömde bort att han är tillsammans med en kvinna som lever som ett barn på ett annat sätt. Som att du är med som ett normalt barn kan man säga.
Exakt. Alltså, ge mig pizza, ge mig spaghetti och köttfärssås, ge mig tacos och så är allting bra.
Ibland känns det som att det enda vi pratar om är mat.
Alltså, det är det. Alltså, det är så underbart med mat.
Ja. Alltså jag, det är ju få saker som gör mig så glad. Jag har hittat på en ny sallad som jag bara vill äta hela tiden.
Ja, berätta om den.
Men det är liksom typ sån här salmalax och sen så är det kanske typ så här marché-sallad. Och för att det vet, jo det började gilla för att mitt favorit pokeball ställe har det. Sojabönor, gurka, typ någon slags skott typ. Mm. Liksom citron, alltså en ganska syrlig avokado och sån här salmalax med bara liksom lite soja. Ska äta det idag för tredje gången den här veckan.
Det lät jättegott.
Det är verkligen väldigt, väldigt gott.
Det lät väldigt gott.
Det var också härligt för att Marcus kom hem och jag gav den till honom första gången igår. Och nu är han också så glad. I morse kan vi inte äta den ikväll igen? Så det ska...
Gud vad härligt. Jag älskar när man båda två får en sån hang-up på något.
Jag vet, men han är också så lättövertalad. Alltså han hade varit så glad om han fick Oscars torsk i ostsås.
Men alltså jag tycker det är så konstigt, för jag tycker att det känns ganska rimligt att äta tacos kanske varannan vecka.
Varannan dag. Okej, men alltså vanlig liksom, vanlig tacos.
Ja, alltså sådana liksom fredagstacos. Mm. Fast man kanske vill äta det på en söndag. Det jag tycker om att äta det på en söndag, det känns så, som en varm kram på en söndag.
Ja, det fattar jag.
Men Oscar tycker kanske att det är lagom att äta varannan månad. Och där har vi
där är er största skits.
Vår relations största pucken att komma över.
Men jag, alltså, ibland så kan jag känna att jag ska ändå är ganska lika.
Ni är det, jag vet.
För att jag kan,
det är väl därför jag gillar er båda två.
Men också hatar oss.
Jag vet, det är verkligen blandade känslor.
Det är vi som står mellan dig och din tacos varannan dag.
Ge mig det bara. Uppenbarligen gillar jag färs väldigt mycket.
Det gör inte jag nämligen.
Nej, men jag gillar inte färsbiffar. Jag vet inte. Okej, förvirrad.
Du gillar förvirrad. Liksom bara färs rakt upp och ner.
Ja, eller som Oscars mamma sa rätt. Blomkålshuvud med färs på.
Alltså vänta, men det skulle ju vara så här blomkål med färstäcke.
Alltså så jävla äckligt.
Du vill ju begravas i färstäcke.
Bädda in mig i blandfärs och grädda.
Rakt in i ugn.
Rakt in i ugn. Ja, nog om det.
Nog om det. Join us next week för nästa avsnitt av den här jättekonstiga matdiskussionen som bara pågår och som det känns, alltså, är så lågintensiv. Alltså det känns som att den bara rullar vecka för vecka.
Ja, den är precis. Ja. Men den är, jag den gillar är som, den. En, som en hand
men
att alltså, hålla.
Men om man tröttnar på det här, då ja. Vill man ju inte vara i våran gemensamma chatt. För det är den enda platsen.
Vad tycker du jag ska äta till middag?
Det är liksom den enda platsen på jorden där vi pratar, har mer lågintensiv diskussion om mat än i våran podd.
Ja.
Är vår chatt.
Nej, men alltså, jag har ju börjat kolla på Masterchef Australien senaste säsongen. Det är mitt bästa program. Det finns ingenting som gör en så glad som Masterchef Australien.
De är ju så bra. Där enas
alltså, australiensarna, alltså där australiensarna är det trevligaste folket. De är så varma mot varandra.
De är så bra på reality
fina mot varandra. De är så bra på reality. Och de är så duktiga på att laga mat.
Jag vet.
Alltså det är otroligt. Och så nu är jag ju väldigt mycket inne i matsvängen, va.
Vadå?
Så
det, tacosvängen.
Precis. När jag söker till Masterchef Australien, då blir det en hederlig taco.
Men typ ganska bra åka till, smart åka till något annat land och göra liksom
en svensk taco.
Ja, exakt. Eller vilken som var helt vanlig svensk rätt som helst.
Ja.
För att det blir lite så spännande där.
Ja, för de, precis. En av de nya domarna, han vill jobba väldigt mycket med indigenous flavors. Mm. Och då kan man vara så här, this is a very Swedish indigenous...
Nej, det kan du inte säga om tacos.
Inte om tacos.
Det kan du absolut inte säga.
Det
och
kan
även för att du inte är indigenous Swedish.
Nej.
Nej.
Men han menar ju indigenous, alltså råvaror är ju det.
Ja, men exakt. Men det är väl typ så här att de använder liksom traditionella typ råvaror som typ allergier använder, eller?
Alltså, nej, jag tolkar det mer som att de verkligen, alltså, klassiska
australiensiska
som bara finns i Australien.
Okej, okej, okej. Ja, jag fattar.
Alltså ja, precis, inte så aborigin mat utan
ja men okej, okay, just det, så att mer liksom så, ja men då fattar jag.
Mm. Typ så här, de här bären finns bara i Australien.
Den här blandfärsen typ finns bara på ICA.
This is ICA Näras best blandfärs.
Jag ser fram emot när Sigrid om, vad ska vi säga, 22 år joinar och rakt upp och ner lagar sin bästa skärgårdsgryta. Ja. Den består av ingen lax, ingen potatis, utan torsk i ostsås.
Fan, hon får inte lära sig laga sån mat.
Det är det ultimata sveket mot dig när
verkligen
hon tävlar i MasterChef Australia med Oscars favoriträtt från dagis.
Okej, okay, gud vilket tråkigt intro för alla som bara vill höra om true crime-relaterade saker och för istället höra maträttspoddarna.
Men vet du vad?
Det är vår podd,
det skiter väl vi.
Ja, 100%.
Har du något true crime-relaterat att säga?
Jag har typ inte det faktiskt.
Inte jag heller.
Nej, det är faktiskt sjukt. Jag kommer vilja tipsa sen om det som jag liksom har förtärt till mitt fall. Men det gör jag i sen. För jag vill inte avslöja det.
Aha, som okej, nu fattar jag. Jag trodde du skulle tipsa mer om mat.
När jag har läst på så har jag ätit. Nej, alltså det jag har lyssnat, läst och sett.
Jag fattar. Jag kommer kanske nästa vecka, förhoppningsvis, kanske veckan efter, kanske om en månad, tipsa om en bok som jag har beställt hem från Adlibris. Mm. Undrar om jag redan pratat om det här. Du vet våran favorit Mark Bowden. Som har skrivit The Case of the Vanishing Blonde, den longreaden. Också
det,
den longreaden om,
ja.
Du vet den sjuka Las Vegas med fallet.
Mm.
Det är, båda de här två är ju hans samma privatdetektiven. Mm. Vi har ju gjort båda de här fallen och älskar ju båda de här texterna. Han har alltså släppt en samlingsbok som heter The Case of the Vanishing Blonde and Other True Crime Stories.
Gud vad kul.
Som jag har beställt hem. Så jag tänker att jag ska läsa den och sen så kommer jag låna ut den till dig.
Gud vad underbart, det ser jag verkligen fram emot.
Eller så kan jag kolla om den finns och lyssna på också.
Ja, men jag läser ju också, men jag lyssnar mycket. Mm.
Det vet jag, men jag vet om att du alltid är på jakt efter en ny god lyssningsbok.
Det är stämmer.
Att ta på dina oändliga promenader.
Nej, men alltså jag sa till Oscar idag när jag var trött i benen när vi hade gått en jättelång promenad. Det känns som att det enda jag gör i mitt liv är att gå. Alltså jag är verkligen som den där gåtan, vad det som går och går och aldrig kommer fram. Det är jag.
Det är rakt upp och ner du. Äntligen har vi svaret. Okej. Men nu ska vi åtminstone börja gå till den här podden.
Den här veckan så kommer jag att bege mig till mitt älskade grannland, vårt älskade grannland menar jag, i väst, älskade Norge, det är Norge.
Alltså det, vet du vad, jag känner att det är okej om du claimar norrmännen.
Kan jag få göra det?
Ja, gud. Men då tycker
norrmännen
jag,
är
fast du har ju också claimat danskarna.
Australiensare.
Ja. Ja, det är de verkligen. Det har du helt rätt i.
Och danskarna är Skandinaviens fransoser. Och så... Bra.
Och så är det med det.
Så är det med det.
Bra, och du älskar dem båda.
Jag älskar dem båda, på olika sätt. Jag blev alltså så glad när en norsk lyssnare skrev till mig och tipsade mig om inte bara ett, utan tre fall. Så att, vem vet, jag kanske kommer återvända snart igen till Norge. Men nu är det first things first och det är dagens fall.
Spännande.
Vi befinner oss på en gård i Sörums kommun i Oslo. Gården heter Orderud och på gården bor Christian Magnus, född den 1 juli 1918, och Marie Orderud, född den 18 augusti 1915. De är då gifta med varandra.
Mm.
Christian, som jag kommer kalla honom för jag älskar Norge, men jag älskar inte alla norska dubbelnamn. Så jag tar bara första delen.
Okay. Är född på...
Jag tar mig friheter. Mm. Nej, men för det är inte bara jag, utan Nej. Det är också i artiklar. Så att jag känner att jag gör det bara.
Yeah.
Ja. Christian är född på gården och fick ta över gården redan som 14-åring. Då hans farbror gick bort och han hade inga arvingar. Så att då fick Christian ärva gården.
Mm.
Så han har alltså jobbat och drivit gården. Jobbat på och drivit gården hela sitt liv kan man ju säga. Marie och Christian får två barn. Anne som föds den 3 april 1952. Och sen så får de en pojke som döps till Per Christian. Som jag kommer kalla för Per. Två år senare. den 17 maj 1954. Och då undrar jag, är det positivt eller inte att fylla år på 17 maj?
Alltså jag tänker att det skulle kunna ses som ett gott tecken i ett barn.
Ja, ja precis. Det är precis. Det, ja.
Däremot för en person, alltså utifrån ett personligt perspektiv, ja. För PC som jag kommer att kalla honom.
PK. Per Christian.
Mm. Ja. Så skulle jag säga att det är tråkigt för honom att hans födelsedag konkurrerar med Norges födelsedag.
Exakt. Ja. Och som är typ den största högtiden i Norge, känns det som.
Exakt.
Vi måste åka till Norge 17 maj. I år blir nog svårt.
Men vet du vad, jag kommer tycka att det är så pinsamt när du vill ha på dig typ sån dräkt och vifta med flaggor och sånt.
Men varför det? Alla gör ju det.
Men de är ju norrmän. Sluta appropriera norsk kultur.
Kanske om jag kan lösa en svensk folkdräkt och bara liksom hänga på.
Fast vet du vad, de firar att de blev av med oss. Så att de, du, det ska du nog inte göra.
De kan kasta
but we're back!
Jag kommer gråta hela vägen till Gardermoen och sätta mig på planet med druttna tomater i håret för att de har kastat mig.
Du kommer vara liksom så täckt i kära och fjädrar.
Okej. Syskonen är ganska olika varandra. Anna är duktig i skolan och hon ger sig liksom ut i världen, skaffar sig en jättebra utbildning innan hon gifter sig med en man vid namn Per Paust. Han är diplomat. De träffas någonstans utomlands, som jag inte minns vad det var nu. Och innan, och sen så återvänder de så småningom tillbaka till Norge och Oslo, där Anne börjar jobba på försvarsdepartementet, där hon typ är alltså PA till olika försvarsministrar.
Personlig assistent.
Ja, exakt. Mm. Hon kommer ha varit PA till totalt 5 stycken olika försvarsministrar i sitt yrkesliv. Och Per fick arbete på utrikesdepartementet som presstalesman.
Framgångsrika personer.
Alltså verkligen. De är också, och liksom aktiva i politiska världen då, som man förstår. Eftersom de jobbar på departementet. Per, alltså det är då 2 Per i den här berättelsen. Det är Per Paust som är då gift med Anne och så är det lillebrorsan Per.
Okej, okay. Kan vi skilja dem åt på något sätt?
Ja, men jag kanske ska kalla honom för Per Christian då, som är lillebror.
Just det, bra.
Per Christian stannar då i Norge och efter att han har gått ur skolan så gör han lumpen där han gör flygtjänst i Bodö och sen läser han till agronom och efter det så påbörjar han också juridikstudier. Så han har ju också en väldigt gedigen utbildning. Mm. Han tar examen i juridik men landar ändå hemma på gården igen. Typ redo att hjälpa sin pappa liksom, och så här, gå i hans fotspår. Mm. 1993 så kommer en veterinärpraktikant till gården, Veronica. Mm. Hon är ung och hon och Per Christian kommer bra överens och snart utvecklas deras relation till kärlek. Och under sommaren 1994 så gifter de sig i rådhuset i Oslo. Per Christian fortsätter ta hand om gården med sin pappa som då är lite till åren får man väl säga. Han är ju född 1918 och det här är då 1994. Så han är väl 70 plus någonting. Och så som jag förstår det så bor pappa Christian och mamma Marie kvar i typ huvudhuset. Och så bor Veronica och Per Christian i ett annat hus några 100 meter bort på gårdens mark liksom. Mm. Veronica beskrivs som att hon kanske inte direkt passar in på gården. En granne sa att hon hade typ så långa röda naglar och typ kanske inte var sugen på att meka med traktorer. Och vet,
men
typ
hon är veterinär.
Jo, jag precis, det var precis min tanke också. Så jag skulle säga, låter kanske lite fördomsfullt, inte så veterinärlikt, tycker jag.
Nej, alltså jag har ju liksom varit med, som en person som har haft hästar, har jag ju varit med när veterinärer har liksom behöver ta riktigt långa handskar, kan man säga.
Ja. Nej, men jag, och jag vet inte om det bara är typ att den här grannen, du vet. Så här.
Ja.
Veronica är ganska ung. Alltså Per är typ 40 plus någonting när de träffas. Och hon är typ 21-22.
Jag tänker också att så här, det är ju möjligt att typ ha naglar som har, man har nagellack på och ändå jobba utomhus.
Exakt, ja. Och jag tänker typ, tänkte så här, du vet, en granne som har är uppväxt på landet och så kommer typ en snygg ung tjej.
Kvinna. Ja. Mm.
Det är inte jag som säger det här.
Bra.
Men eftersom Christian då är till åren och lider av både grön starr som gör att han ser dåligt och också så småningom insjuknar i tjocktarmscancer, så har Veronica inte så mycket val, utan liksom alla gör sitt på gården verkligen. Hon är då ganska mycket yngre än Per Christian. Hon är uppväxt i Ekeberg i Oslo med en mamma, en adoptivpappa och två yngre syster. Det tvistar lite om uppväxten och Veronica typ hävdar att hon haft en ganska kärv uppväxt, att du vet vad, så här, ingen kärlek i hemmet, typ inte att de inte fick mat, men liksom att det inte var så här, föräldrarna gjorde inte middag och så där. Men det, hennes yngre systrar håller då inte med om att så här var fallet. Så att det kort och gott så verkar som att hon har en ganska vanlig uppväxt. Och den här adoptivpappan är då, så som jag tolkar det, att hennes mamma träffar en man som hon giftes med och får barn med. Och då adopterar han Veronica, som är äldsta systern. Liksom.
Just det.
1996 så är det något som ställer till med lite knas i familjen Orderud. När Christian ska gå igenom sina papper för gården, du vet, alltså typ deklarationen eller något sånt. Och Per sköter de här papperna eftersom han driver gården, han har bäst koll på, du vet, ekonomin, alla inköp, alla utgifter och sånt. Och Christian är ju den som driver gården, men pappa Christian ska gå igenom deklarationen för gården. De här papperna sköts av Per Christian eftersom han då har bäst koll på all ekonomiska och liksom även drifts... Han har bäst koll egentligen, för det är ju han som sköter gården. Men pappa Christian äger ju fortfarande gården. Alltså, så han måste ju vara... Per Christian fyller i alla papper, men Christian måste vara den som signar.
Just det.
Och när då Christian går igenom de här papperna, så är det typ att han bara, okej, här är någonting konstigt, det här stämmer inte. För då är han inte längre... Han står inte längre registrerad som ägare av gården, utan det gör Per Christian.
Okej, det tänkte han skulle slinka in där.
Ja, lite så. För Christian så här påpekar det här och bara, hallå, vad är det som händer här? Och Per Christian hävdar då att hans pappa har skrivit på papper som alltså skriver över gården på Per Christian.
Okej.
Och som bakgrund till det så har vi det faktum att Christian alltid pratat om att Per Christian ska ta över gården, eftersom han är den som arbetar där och som driver den och som har bäst koll på den, eller man ska säga. Men när det väl börjar bli tal om arvsskifte så har Christian backat lite på det. För att han har ju ändå två barn och han vill trots allt att Anne ska få en del av gården. Båda barnen borde ju vara arvingar till hemmet. Det ska enligt vissa ha gjort Per Christian irriterad, eftersom han alltid tyckte att Anne, du vet, skulle ha allt och hon brydde sig typ inte om gården, hon bodde, hade bott utomlands länge och sådär. Och pappan har ska typ alltid varit så här, tyckt att hon var fantastisk och hyllat henne och hon har varit duktig och du vet allting, men inte gjort det med Per Christian på samma sätt.
Det finns lite sån syskonrivalitet.
Precis.
Som pågår, ja.
Men enligt Per Christian då verkar det som att pappan har släppt det här, liksom att Anne skulle ha gården, eller en del av gården, och skrivit över gården på bara Per Christian. Christian och Marie däremot är helt säkra på att det här inte stämmer. Christian har inte skrivit på något papper.
Okej.
Så saken tas med till rätten. 1997 blir det rättegång kring det här och i rätten får Per rätt. Gården tillhör honom.
Ja, rimligt ändå.
Alltså Per Christian menar jag.
Sonen.
Får gården, ja.
Okej, så rätten dömer att så här, nej, det är rätt, din pappa har skrivit över.
Ja.
Jag antar att de typ kollar på signaturer och sånt. Kanske.
Ja, precis.
Okej, intressant.
Men det här accepterar inte Christian, pappa Christian. Och de överklagar den här domen. Och i nästa vända så kommer det ogiltigas, den här underteckningen ogiltig förklaras. Och gården går tillbaka i Christians ägor.
Ah, okej.
Det ska senare visa sig att Christians signatur faktiskt var förfalskad. Anne har hela tiden varit på sina föräldrars sida och när första domen ogiltiga förklaras och hennes föräldrar får rätt så skriver Anne testamente där Per Christian eller hans arvingar aldrig skulle, alltså inte får ärva henne om hon går bort.
Okej.
Och hela den här tvisten om gården har ju då såklart drivit en ganska ordentlig kil i familjen. Så från det att rättvisten inleddes så har Per Christian ingen kontakt med sin syster eller sina föräldrar, trots att han och föräldrarna bara bor några hundra meter ifrån varandra.
Oh, du fattar ju hur stressad det här gör mig. Alltså bara rent på ett socialt plan.
Ja, ja, ja. Alltså det är typ det värsta man kan tänka sig, att bo grannar med någon som dessutom är ens mamma och pappa som man hatar.
För att man har försökt ta deras gård. Eller för att man har fått deras gård, beroende på vems spår man går på då.
Jajamän.
Ja. Mm. Oh, panik.
Så Per Christian och Veronica håller sig på sin kant. Och Veronicas familj är hemma hos dem ganska mycket. Eftersom att Veronicas ett år yngre syster, Kristin, har hamnat på glid. Hon är amfetaminmissbrukare och träffar så här ett gäng olika killar. Och hon hamnar alltid i trubbel och killarna hamnar alltid i trubbel. Och hon är, alltså om Veronica är liksom en duktig, alltså förstår du vad jag menar, en duktig tjej som typ är så här,
typ.
Ja, läser till veterinär och typ bor på den här gården, så är Kristin något helt annat. Hon är typ så utvikningsmodell och du vet, hon är inte lika wholesome kanske, som Veronica är. Och har då ett gäng stökiga killar, varav hon får barn med en av de här killarna. En son som heter David.
Okej.
Så vid något tillfälle bestämmer sig Kristins pappa, tillika Veronicas adoptivpappa, att han och hans fru ska ta hand om Kristins son David medan Kristin styr upp sitt liv. Och av den anledningen hänger då David och hans morfar mycket på gården.
Okej, ja. Mm.
Och Kristin verkar faktiskt vara på väg att göra det, liksom styra upp sitt liv, och hon träffar så småningom en man som heter Lars, som verkar typ ganska stabil. Han kommer från en bra familj som har typ en butik som familjebusiness. Han har typ en bra utbildning och sådana där saker. Men han har precis som Kristins tidigare killar och precis som Kristin själv åkt fast hos polisen ett flertal gånger för olika småbrott och typ drogrelaterade brott. Mm. Men det verkar ändå som att det är så här på väg att ordna upp sig för Kristin. Tillbaka till gården. Gården är då fortfarande i pappa Christians ägor, och vid hans bortgång då, Christians bortgång, ska den delas på Anne och Per. Oh. Christian. Jag är så förvirrad med de här namnen.
Men jag är med dig, jag är med dig.
Ja, och gården drivs fortfarande av pappa Christian och med Per Christians hjälp. Alltså det är precis som vanligt. Fast
de inte pratar med varandra.
Ja, exakt.
Okay.
Så stelt.
Alltså ditt barn är så argt.
Alltså hon är så arg, jag får panik av att bara höra det.
Sigrid.
Det kommer vara så här härlig ljudmatta i podden.
Det vet du vad, det är faktiskt ingenting att göra.
Nej, jag är ledsen för det allihopa. Men hon har det bra, alltså jag vill ändå bara understryka det. Ja. Det är bara att hon är arg. Anne då har under rättstvisten hållit sig ganska mycket framme på gården, om man kan säga. Hon har liksom återgått till sitt liv i Oslo med sin man Per Paust. Men de är typ ändå lite på gården och du vet så här, har tät kontakt med föräldrarna och vet sånt. De är i Oslo och jobbar mycket som man gör som politiker, eller då, ja, som tjänsteman inom politiken. Den 15 juli 1998 ska Anne och Per Paust åka till jobbet. De går ner till sin bil som vanligt, och innan de hoppar in i bilen så ser de att det är något konstigt som liksom hänger under bilen. Mm. De tänker inte så mycket mer på det, utan de hoppar in i bilen, Anne droppar Per på utrikesdepartementet och sen kör hon vidare till sitt eget jobb på försvarsdepartementet. Senare samma dag, när de ser att det fortfarande hänger kvar något under bilen, så får Anne hjälp att titta på det. Och det kan då konstateras att det är något mycket obehagligt som hänger under bilen. Det är nämligen ett halvt kilo dynamit som är arrangerat i en sprängladdning som sitter under bilen.
Men som bara inte har gått av liksom?
Ja.
Och jävlar vilken tur. De har liksom kört iväg med det.
Ja, de har alltså haft en otrolig tur att den inte har gått av då. När de har kört omkring i bilen ändå liksom. Oslo är ju inte jättestort, men jag menar alltså.
Nej, men de har kört runt med ett halvt kilo dynamit.
Ja, så att de har då kört omkring, precis som du sa, med ett halvt kilo dynamit under bilen och ingenting har hänt. Så det blir då världens grej såklart i norsk media. Två personer som jobbar inom politiken har fått en sprängladdning i sin bil. Och det är typ så här, är det ett attentatsförsök? Alltså du vet, kan det vara någonting som är kopplat till ans jobb på försvarsdepartementet? Yep. Det är typ några som är bara så här, är det ett guttestreck? Alltså, pojksträck.
Jag kommer tro på alternativ, det sista alternativet. Ja, det är ett guttesträck.
Sånt sjukt grovt guttesträck.
Alltså, verkligen.
Och Anna och Per är bara så här, nej men det är ett misstag. Alltså det är någon som typ har satt en sprängladdning under fel bil. Det är inte vår. Eller det är inte riktat mot oss. Vi känner oss inte rädda för det här. Det är bara ett läskigt misstag som har hänt. Det var tur att det inte skedde något mer. Typ. Så det händer inte så mycket kring den här sprängladdningen. Men en knapp månad senare, den 12 augusti, så vaknar Per Paust upp tidigt en morgon i deras lägenhet i Skillebäck i Oslo. Han känner att det luktar bensin, och när han tar sig upp för att kolla var lukten kommer ifrån och öppnar dörren ut från lägenheten, så ser han att utanför deras lägenhet så ligger alltså en bensintank utvält, och det är alltså jättemycket bensin som har runnit ut.
Okej, okay, var i liksom trappuppgången?
Ja, exakt.
Okej, okay, ja.
Så polisen och brandkår till, och du vet, allting tillkallas, och de lyckas se till att det inte blir typ en explosion eller stor brand i det här lägenhetshuset. Så nu blir då polisen concerned. Det är 2 attentatsförsök på en månad riktat mot samma personer. Och i samma veva kommer det också fram att ungefär ett år tidigare har Per och Ann Paust blivit överfallna och nedslagna utanför deras hem.
För det har de inte sagt innan.
Nej.
Okej. Okay. De har alldeles för liksom stort så här. Ja, nej, det är ingen fara.
Ja, väldigt hög tröskel för rädsla.
Själv har de ju mjölkat det lite mer ändå.
Ja. Då sätts i alla fall personskydds in, och Ann och Per Paust blir skickade till hemlig adress. Så paret har då personskydd ganska länge, men polisen kommer inte fram till en lösning om vem som kan ha försökt döda Ann och Per Paust 2 gånger. Mm. Så i mars 2000 måste det väl vara, va? Nej, 99. Ja. Avslutas deras personskydd. Och kort efter det så insjuknar Per Paust i cancer. Och det är ett väldigt aggressivt sjukdomsförlopp, och i maj 1999 så avlider Per i sviten av sin sjukdom. Mm. Väldigt sorgligt. Så Ann blir då änka, typ 47 år gammal.
Oh, fy fan.
Efter Pers begravning den 14 maj så följer Anne med sina föräldrar till gården i Orderud. Hon ska bo med dem ett tag och, antar jag, liksom processa sin förlust. Och några som inte har varit med på begravningen eller verkar bry sig så mycket om att Per Paust har avlidit är, och att Anne är tillbaka på gården, är då Annes bror Per Christian och hans fru Veronica.
Mm.
De firar pingst på varsitt håll på gården, och den 22 maj, en lördag, åker Veronica och Per Christian på en hundutställning med sina schäfrar i Näsbyn i Hallingsdal. Något som de typ gör ganska ofta.
Mm.
Och de ska också möta några vänner på den här hundutställningen. Där. På söndagen den 23 maj, alltså dagen efter, klockan 3 befinner sig Per Christian och Veronica på hundutställningen när Veronicas mobiltelefon ringer.
Okay.
Hon svarar, och på andra sidan linjen är det polisen. Polisen berättar att hennes svärföräldrar Christian och Marie och hennes svägerska Ann har hittats mördade på gården. De har alla 3 blivit skjutna. Christian är skjuten med 2 skott, Marie skjuten med 4 skott och Ann är skjuten med 6 skott.
Åh, jävlar, okej.
Okay. Veronica blir chockad. Hon faller ihop i något slags skrikgråt och får typ panik, och Per Christian reagerar, alltså han är typ blir lamslagen av chock istället.
Mm.
Tidigare samma morgon, alltså de har hittats då, för tidigare samma morgon har Christians bror Hans Orderud åkt ut till gården. Jag vet inte om han har känt på sig att någonting är fel, eller om de hade bestämt att de skulle ses liksom.
Mm.
Men ungefär 10-11 på förmiddagen så kommer han ut till gården, och han har då hittat sin bror och sin svägerska ihjälskjutna i deras säng, iklädda nattkläder, och hans brorsdotter Ann hittar han ihjälskjuten i köket iklädd nattlinne.
Oh.
Han ringer då till polisen som kommer dit, och klockan 16:30 senare samma dag kallar polisen till presskonferens, och där de går ut med
redan då ett möjligt motiv för morden, nämligen den pågående oenigheten om lagfarten till gården.
Gud vad sjukt att de går ut med det så snabbt.
Så snabbt, ja. I samma veva så genomsöker polisen också de misstänktas egendom, alltså Per Christian och Veronikas hem.
Yeah.
De hävdar såklart att de inte har någonting med morden att göra, och de har inte hört eller sett något misstänkt innan de åkte till hundutställningen på förmiddagen den 22 maj. Christian, Marie och Anne kan konstateras att de har blivit mördade någon gång på sen natten den 22.
Så de åkte förmiddagen och de har dött på samma dag fast långt senare liksom?
Nej, långt, förlåt.
Så här. Aha, just innan, okej, natten till eller vad man ska säga.
Exakt, så ja. Typ 05.00 typ,
just det,
så den 22. Och sen har de åkt klockan 11 eller något sånt den 22.
Okej, och de bor bara några hundra meter ifrån varandra.
Exakt.
Mm, okej.
11 juni, alltså drygt 3 veckor efter att Christian, Marie och Anna blivit mördade i sitt hem, görs ett första genombrott, eller vad man kan kalla det för.
Mm.
Polisen kallas till en stuga i Östmarka efter att grannar har hört några skott gå av. När de kommer till stugan så är det Veronikas lilla syster Kristin som är i den stugan. Och jag vet inte exakt hur det här liksom sker, men polisen blir liksom så här, okej, okay, det är konstigt, du vet, allting.
Mm.
Så att de på något, ja, liksom, ja, de skotten i skogen hör egentligen inte till det här, men eftersom polisen har träffat henne där så vill de typ så här undersöka henne lite närmare. Uh-huh. Så de åker till den lägenheten där hon och Lars har, alltså Lars, du vet, hennes pojkvän, just, som jag berättade om innan. Där de har bott tillsammans. Och i lägenheten hittar polisen i ett hål i väggen en pistol. Och under golvet hittar de ammunition. Polisen låter såklart testa det här, och då visar det sig att det inte är mordvapnet.
Okay.
Men de plockar ändå in Lars och Kristin på förhör. För i och med då att Kristin och Lars båda har lite så här sketchy bakgrund, så tycker de lite så här, okej, okay, vi behöver titta lite på det här. Och de förhör då dem separat såklart, och de börjar så småningom att prata. Och de hävdar båda två att Veronica och Per Christian har bett dem att skaffa fram vapen. Ett drygt år innan mordet på Per Christians familj har skett. Så de menar, alltså deras historier är inte prick likadana. Men liksom summan av kardemumman är att de menar att det har varit väldigt infekterat mellan Christian och Marie och Per Christian och Veronica på grund av den här tvisten om gården.
Ja, det känns som något man kan tänka sig.
Ja, så att Kristin säger att julen 1998 har hon åkt och köpt 2 pistoler. Som hon sen har tagit med sig till gården och lämnat där. Lars menar att han har typ sålt 2 pistoler till Per Christian. Så att de har lite olika, men båda två landar ändå i att de har gett vapen till Per Christian och Veronica. Och det verkar som att båda de försöker övertala polisen om att de har varit med och gjort det här, fast de är egentligen oskyldiga.
Just det, de försöker liksom, förstår. Vi har varit med men vår roll var inte så stor.
Exakt, yeah. vi har inte skjutit dem, men vi vet typ att det är de som har gjort det. Så polisen inleder typ en väldigt omfattande utredning, du vet, de typ så här, testar olika kulor, du vet, de håller på med jättemycket så här. Och för att försöka ta reda på vem av, eller om någon av, Lars och Kristin som talar sanning. Per och Veronica menar ju då såklart att de inte har någon aning om vad Lars och Kristin talar om.
Mm.
De menar att Christian... Nej,
så kul. Så många namn nu.
Kan alla sluta heta typ samma sak? Alltså Per, Christian och Veronica menar att Kristin och Lars ljuger. Mm. Och att det faktiskt är de två som är skyldiga till morden. Veronica försöker se på en historia om att det kan vara någon slags hämnd från Kristins håll för typ att så här, hon har haft det så tufft och Veronica har haft det liksom mycket lättare. Du vet, saker från deras barndom, Kristin har psykiska problem, du vet, hon kör någon sån.
Okay.
Och så testar hon också så här, det kan finnas ekonomiska motiv bakom att Kristin och Lars skulle vilja mörda först då Per Christians familj och sen då eventuellt också Per Christian och Veronica.
För då tänker de att de ska få.
Ja, för det fanns tydligen enligt Veronica då ett utkast till ett testamente där Kristins son David skulle ärva Veronica och Per om de gick bort eftersom de inte hade några egna barn.
Okej. Okay. Mm.
Deras historier går helt enkelt emot varandra, men till slut tror polisen att Kristin och Lars talar sanning om det de berättar och att Per, Christian och Veronica ljuger. Alltså de tror typ så här, ja men det låter typ rimligt på något vis. Alla fyra grips och häktas inom loppet av några dagar och det är lite oklart exakt vad det är för, men jag har tolkat min norska jag har tolkat norskan och tror att det är typ så här medhjälp till mord eller mord och för att dölja bevis och försvåra utredningen.
Just det. Mm.
Någonting sånt. De sitter häktade i några månader innan de släpps. Men den 4 januari 2000 så åtalas alla fyra för överlagt mord.
Hmm.
Rättegången inleds den 18 april 2001. Och de, Lars och Kristin fortsätter på spåret att det är Per Christian och Veronica som är ansvariga för morden. Även om de har varit med och skaffat fram vapen. Och Per Christian och Veronica står fast vid att så här, vi är oskyldiga liksom. Och då kör samma det här. Det är Kristin och Lars, tittar på deras, vet så.
Mm.
Och det är ganska intressant för att i en dokumentär som jag såg så pratade de om typ just hur media typ bidrar till, alltså de målar upp framförallt kvinnorna som så här helt maktgalna personer. Och Kristin, du vet, blir någon slags så här farlig femme fatale som är typ, du vet, sexig, farlig.
Yep.
Och du vet,
så troubled woman, men ja, typ supersexig.
Och Veronica målas upp som typ, du vet, masterminden som styr Per och du vet sådär.
Yeah.
Ja. Det är ingen som erkänner sig skyldig. Alla liksom står fast vid sin ursprungshistoria. Och första rättegången pågår i 2 månader och där döms alla fyra för morden.
Mm.
Per Christian, Veronica och Kristin döms mot sitt nekande till 21 år i fängelse. Och Lars får i den här rättegången bara 2,5 år. För juryn tror då typ så här, ja, men han har nog ingenting med det här att göra. Utan han har typ bara varit Kristins älskare och du vet så här, typ visat hur pistolen funkar. Typ. Så.
Yeah.
De överklagar i alla fall domen och i den högre instansen så får de samma dom skyldiga till mord. Och Veronica och Per döms då till 21 år och Lars går från att få 2,5 år till 18 år. Och Kristin får 16 år.
Oj, så då fick han mer än henne?
Ja, och det är lite oklart varför egentligen. Ja. Typ. Alltså, du vet så. Men,
intressant.
De, alltså, än idag så har man då inte kunnat bekräfta vem eller vilka som faktiskt är skyldiga.
Nej.
Man har fortfarande inte hittat mordvapnet och polisen vet, alltså man vet ju inte vem som har gjort det.
Nej.
Det finns typ lite så konstiga bevis, du vet, det var någon skoavtryck och någon strumpa som de hittade, du vet, med något hårstrå på, man vet inte exakt vem det tillhör och så här. Det finns också en femte person som var misstänkt ett tag som man inte riktigt vet vem det är, som har avskrivits. Du vet, det är en kvinna som jobbar på en larmcentral som har vittnat om att hon, alltså, några veckor innan mordet har fått in ett samtal. Nej, inte larmcentral. Hon jobbar på typ så hitta.se eller Eniro eller något sånt där. Fått in ett samtal där en person har bett om Annes adress och sen föräldrarnas adress och sagt att han vill mörda dem och så här, vilket jag tycker typ låter som att den här personen hittar på typ. Det verkar jättekonstigt, men det finns massa, du vet, konstiga spår som inte leder någonstans. Och så man vet fortfarande inte vem det är och alla har ju då kommit ut ur fängelse nu och Kristin har typ styrt upp sitt liv. Lars har styrt upp sitt liv. Per, Christian och Veronica har sedan de kom ut 2018 försökt ta fram bevis på att de är oskyldiga.
Vet du, de lever ihop fortfarande?
Ja, alltså, jag lyssnade i en podd som är gjord 2018 eller 2019. Då är de fortfarande gifta men de lever inte tillsammans.
Okej.
Okay.
Mm.
Hon bor i Oslo i en lägenhet och jag tror han bor fortfarande på gården. Liksom.
Ja, men de är liksom fortfarande, de jobbar tillsammans typ för att visa sin oskuld.
Exakt. Så att, det är typ det kallas för Orderudsaken. Och jag tycker det är så gulligt att allting heter saken i Norge.
Ja, det är faktiskt toppen tycker jag.
Alltså det är så himla gulligt. Och det är då alltså typ Sveriges, eller jag önskar att det var Sverige och Norge var ett land.
Nej, de önskar inte det. Du måste sluta.
Jag vet. Men jag önskar att jag var norrman.
Det är en annan sak.
Då, det här är då liksom Norges största olösta fall. Ett tre mord. Mord på tre personer som är olöst liksom, än idag.
Fast det är också där det, finns där det finns dömda gärningsmän. Man vet bara inte exakt vem som det var.
Exakt.
Det känns lite som, är det bara för att jag tänker att det är en gård och liksom en släkttvist som gör att jag tänker på förlösa?
Ja, men lite så. Ja, ja men precis. Men det... Jag tycker det är så spännande just det här med arvskifte på gårdar och sånt där. För det verkar inte finnas någonting som kan skapa lika mycket liksom, intriger i det.
Nej, det är så jävla deppigt.
Alltså det är så hemskt. Och samtidigt, du vet, så här, när en får ärva en gård som är kanske värd så här XX miljoner och så ska de, alltså det är väldigt, ja, det är sjukt i alla fall. Men, och jag tycker det här är jättespännande och det finns jättemycket bra material kring det här. Kul. Och man kan verkligen, alltså det finns då på NRK så finns det både en tv-serie om sex delar och en podd om sex delar. Och jag har lyssnat på podden och sett nästan alla sex avsnitt. De är jättebra.
Kul.
Och sen finns det en hemsida som heter orderudsaken.no där de också har så bra tidslinje, bra information om alla människor som är delaktiga och så. Och sen har jag läst lite artiklar på dagbladet.no och Wikipedia såklart.
Det är väldigt intressant. Och det är ju verkligen som du säger. Alltså det, it brings out the worst in people.
Alltså det gör verkligen det.
Alltså jag, när vi, jag var ju med och gjorde en podd som handlade om döden.
För
en kund som vi har som heter Ignis, som är en begravningsbyrå. Och då intervjuade vi bland annat den personen i Stockholm som medlar liksom i just släktfejder efter döden.
Ja.
Och även du vet när folk har testamenten och sånt så kan det
ändå bli alltid bråk.
Alltså kaos och du vet då tar ju folk tar ju också med sig så här gammal skit.
Ja.
Saker man har bråkat om hela livet liksom gör att man typ plötsligt bråkar om någonting som man egentligen kanske inte är lika så viktigt om, typ. Liksom. Men att det blir såna jävla fighter.
Mm.
Det är så.
Men jag tycker att det är sorgligt också typ att även när du vet inte finns någonting att bråka om.
Förstår
du, det är liksom ingenting av värde så börjar folk ändå bråka för att det liksom just är någonting, alltså alla orättvis känslor dyker upp då.
Ja, och just att göra en närståendes död till någonting. Nu var inte det här någon, liksom, de var inte ens döda, de levde ju fram till att de blev mördade. Men just att göra en närståendes död till liksom ammunition typ. Eller, du
vet. Det är så
Det är ett sorgligt slut på ett mänskligt liv liksom.
Ja, otroligt.
Du, det där var jättespännande och jättesorgligt. Och normen alltså.
Men alltså,
inte bara trevliga.
Inte bara gå och glada på hytte.
Kul att du också...
Alltså jag vill verkligen vara norrman. Är det så fel? Alltså är det så fel?
Alltså du ser ganska norsk ut.
Ja.
Du ser sådär hälsosam ut.
Tack!
Men du är inte tillräckligt glad.
Nej, jag har för mycket mörker. Tyvärr.
Verkligen. Du, tack snälla du.
Tack!
Jag vill bara säga att det här fallet som jag ska göra idag, det är jättehemskt och jätteläskigt och det är innefattar barn som råkar illa ut. Och det är Marcus som har valt det, så att det är hans fel.
Ja.
Alltså, nej, det är den här mördarens fel.
Men, lite Marcus
fel. Men det är hans fel att jag pratar om det. Men det är också väldigt intressant och jättehemskt och nu börjar jag. Okej, så det är den 25 april 2001 och vi befinner oss i Langano som är den fjärde största staden i vad som sedan 2018 heter Eswatini.
Mm-hmm.
Men vid den här tiden heter Swaziland.
Ah.
Jag visste inte om att Swaziland hade bytt namn.
Inte jag heller.
Det är deras kung som bestämde det. Han typ började kalla dem för det liksom inofficiellt och nu heter de det officiellt.
Okej, intressant.
Ja. Så är det. Den här staden ligger i landets liksom södra delar. Det här är ju ett väldigt, väldigt litet land. Det är typ strax över 1,1 miljon invånare. Och det här är som sagt den fjärde största staden, men det bor typ 10 000 personer där.
Mm-hmm.
Så det är liksom ingen, så här, det är ingen stor stad. Liksom. Hur som? Sedan ett par dagar tillbaka så har en man letat efter en annan man. Och nu har han fått syn på honom och börjat följa efter honom. Och mannen
som... Det var konstigt. Vilken konstig början.
Jag vet, men... Bara bear with me.
Ja, okay. Yeah, jag hänger med.
Mannen som inte vet om att han förföljs håller på med helt liksom så här vardagliga sysslor. Det är inget med honom som sticker ut. Han är så här en alldaglig man i typ 40-årsåldern. Men hans förföljare misstänker att bakom fasaden så är han någon helt annan. För han är nämligen den sista som sätts i sällskap med förföljarens fästmö och hennes lilla barn innan de försvann spårlöst.
Okay.
Men trots att han nu har ögon på den här personen som han då misstänker oss har skadat hans fästmö och hennes barn, så kommer han inte ta lagen i egna händer fördömligt, utan verkligen. Han ringer polisen och de kommer till platsen och kan gripa den misstänkte in i en mataffär.
Okay.
Han heter David Tano Simelane, men går för tillfället under ett av sina många alter egon, David Mlanga. Och han kommer snart inte bara erkänna sin inblandning i mannens fästmös försvinnande, utan många, många fler. För kvinnor har under flera års tid försvunnit i Eswatini, och David Simelane kommer i förhör att erkänna 35 mord.
Va?
32 kvinnor och 3 barn.
Nä.
Så några veckor tidigare, den 2 april 2001, så har en man som antingen han har antingen behövt kissa eller så är han ute och letar efter en bortsprungen ko. Historien skiljer sig.
Jag tror en kombo.
En kombo, verkligen. Han är ute efter en ko som sprang iväg för att den behövde kissa.
Exakt. Och då blev han också jättekissnödig när han hörde kossans kiss.
Sluta, vi måste prata om det här för nu blir jag kissnödig. Och för att det kommer något hemskt nu. Men han är hur som helst så här, är ute i naturen i närheten av en gård som heter Eagle's Nest i Malkerns, som är liksom i så här centrala Eswatini. Och när han då är där ute så hittar han något alldeles fruktansvärt. Han hittar 3 förmultnande kroppar.
Nej.
2 kvinnor och 1 barn. Okay. Och det kommer visa sig att den här, en av kvinnorna och barnet är just den här mannens fästmö och hennes barn.
Ja, inte han som hittade.
Nej, utan han som ledde till liksom gripandet. Alltså jag känner redan att jag är riktigt otydlig. Nej. Så det är bra att du får mig att clear things up.
Du är inte otydlig, jag är trög.
Kanske en kombination.
Hör du?
Nu blir du arg. Och det här blir liksom början för polisen på det här fallet. För snart hittas då fler och fler kroppar i och runt samma område. I två liksom runt så här, 2 orter som heter Malkerns och Mancini. Och framförallt så hittar man då kroppar i Usuto-skogen. Usuto är en flod, men det här är liksom en jättestor odlad skog. Eller jättestor med Eswatini-måttmätt. Det täcker typ 4% av landet.
Mm-hmm.
Och när man den 10 april har hittat kroppar eller rester av kroppar som tyder på att det finns åtminstone 11 offer, så sätter man igång en riktigt stor utredning. Man har påbörjat den innan, men då liksom så här, kallar man in 200 poliser som verkligen så här finkammar det här skogsområdet. Mm. Och de hittar ytterligare 13 offer.
Oj.
Och då öppnar man typ en tipslinje och blir liksom fullkomligt nedringda av människor vars närstående har försvunnit de senaste åren.
Mm.
Så vid den här tiden i slutet av 90-talet och början av 2000-talet så är arbetslösheten i Eswatini på 30%.
Oj.
Så den är jättehög. Och många män åker till Sydafrika och typ jobbar i så här gruvor och så. Medan kvinnorna ofta stannar kvar hemma och kanske försöker hitta en anställning som så här ger pengar liksom med kortare framförhållning. Eller vad man ska säga.
Mm.
Och som vi hör om igen i den här podden och förhoppningsvis i samhället i övrigt, så leder ju liksom desperata ekonomiska situationer till att man blir mer risktagande för att man behöver bli mer risktagande för att man behöver liksom pengar för att typ överleva. Och det gör ju att man blir mer utsatt för folk som är as. Och tyvärr så stämmer det här också i det här fallet då. För det visar sig att massor av kvinnor har försvunnit just när de har letat efter jobb.
Usch.
Och jag har inte namn på alla, och det är också så att man kommer till slut bara kunna så slutgiltigt identifiera 3 personer med typ, för att det är kroppar som har legat så länge. Så att man kommer kunna liksom identifiera många fler om man ser till att man typ kollar på deras vad de har på sig och du vet liksom, ja, så här, tillhörigheter. Men just den slutgiltiga identifikationen kommer man bara kunna ha, göra med 3 stycken kroppar. Men här kommer liksom historien om några av de här som försvinner och som man är väldigt, väldigt säker på, eller som är en del av åtalet mot den här personen sen. Okej, så 25-åriga Nelsive Ndinginsa försvinner i december 99, och Sifive Goodness Gininja, hon är bara 17 år gammal. Hon försvinner i september 2000. Och i mitten av mars 2001, så bara liksom så här, veckor innan man börjar hitta de här kropparna i den här skogen, så ska 26 år gamla Samantha Kgasi Ngobese söka jobb på högsta domstolen i Eswatini, eftersom hon har en juristexamen från University of Swaziland. Men på busstationen i Mansini träffar hon en man som erbjuder henne ett jobb på ett företag som sysslar med kemikalier av något slag. Ett jobb som betalar riktigt, riktigt bra. 4000 emalangeni, som är valutan, strax under $500 i månaden. Och det är liksom en toppenlön. Så hon berättar för sin mamma Mabel typ så här: jag har fått ett jobberbjudande typ. Alltså hon är hur glad som helst.
Men gud vad hemskt. Usch.
Och sen försvinner hon då. Och ungefär samtidigt försvinner också Fikile Motsa, som är 37 år gammal och lärare. Och hennes 1 år gamla dotter Lindo Kule.
Sluta.
Och de anmäls då saknade av Fikiles man, och även barnets pappa som heter Simon. Och de bor inte tillsammans på vardagarna. Så den 10 mars har de bråkat. Vilket det ger mig alltså en jävla
ångest. Så sorgligt.
När folk bråkar innan deras närstående försvinner.
Ja, jag tänker på det.
De bor liksom inte tillsammans, utan de har varit med varandra över helgen. Och sen ska hon tillbaka till Simons föräldrar där de bor på veckorna liksom. Och jag tror, som jag förstått det, så är det liksom först en så här, en promenad en bit i ganska så här mörk liksom, det är inte så mycket ljus, och sen så ska hon ta en buss. Och de så här, som sagt, har bråkat, påbörjat den här promenaden, och flera dagar senare så får han reda på att så här, hon aldrig kommit fram liksom.
Fy.
Under de här veckorna försvinner också Sisakele Letsive Magagula, som är 20 år, och mellan 99 och april 2001 har Tandi Dlamini och hennes dotter Kwanda Kanya försvunnit. Hennes 2 systrar Vushu och Twana Dlamini, alltså 3 systrar från samma, 3 personer från samma familj, har alla försvunnit.
Men gud.
Och Twana försvinner också från busstationen i Mansini, precis som Samantha gjorde. Och där försvinner också en kvinna som heter Sanele Sabedse.
Okay.
Och sen försvinner en kvinna som heter Fakamile Vilakati från Mankayane, och sen försvinner också en kvinna som heter Rose Nunn, och hon har också ett litet barn som heter Notando Kumalo, och de försvinner från en park i Mansini. Så att så här, det är de flesta, eller typ alla har försvunnit från Malkerns eller Mansini, och det är liksom städer som har blivit centrum för typ jobbsökare.
Ja.
Så att de flesta kvinnor har liksom, de har varit ute och letat jobb, eller åtminstone varit i en position där de gärna skulle ha ett jobb typ så.
Ja. Gud vad hemskt.
Det finns ju några undantag. Delvis står den här Fikile Motsa som har då, hon är liksom lärare för små barn, så hon har redan ett jobb. Och sen så finns ett annat undantag i en kvinna som heter Cindy Nitvane. Och hon letar inte efter ett jobb, utan hon letar efter typ investerare.
Okay.
Och hon är så här, hon kommer från en ganska well off family typ. Hennes man är polis, men kommer inte jobba med det här fallet, vilket är tur, eftersom hon kommer att försvinna liksom. Och hon försvinner efter att hon har sagt att hon har hittat en investerare. Hon vill typ starta en affär. Och sen så liksom försvinner hon spårlöst.
Det är för mörkt alltså.
Ja, jag vet, det är så jävla hemskt. Och det är så jävla, jävla läskigt det här med att, att så många kvinnor bara liksom går upp i rök. Alltså det är mm. så många liv och det är så många liv runt om liksom. Det är så jävla hemskt.
Jo, men också just det där tycker jag att bara så här, man tror att man är på väg att någonting positivt ska hända i ens liv.
Ja, jag vet. Ja, jag vet. Det känns som att det alltid är sånt som typ drabbar både dig och mig så himla mycket. Alltså just när det är så här, nu typ kommer saker och ting lösa sig och så är det någon mm. som utnyttjar
det, är så taskigt.
Det för liksom det absolut värsta som finns. Så polisen får då höra så här om fler och fler försvunna kvinnor och samtidigt så hittar man då fler och fler kroppar. Och mm. man tar in hjälp från sydafrikanska polisen och även du vet så här, experter inom rättspsykiatri och typ DNA och så här, för att den man har liksom inte den här kompetensen i landet, vilket Nej. Är förståeligt nog. Och samtidigt så blir ju då Swazierna förstås allt räddare. Alltså det är liksom ett litet land. Tänk dig då att man har hittat liksom så här över 20 kvinnor och barn.
Nej, det är stört.
Och man tyr sig så här till religion och till tradition för liksom svar och till förtröst. Och överallt så är det så här att folk liksom ber för offren och man har typ stora böneceremonier så här på fotbollsplaner. Mm. Alltså det är verkligen, det slår ju ner, det får ju enormt mycket uppmärksamhet förstås. Mm. Liksom.
Såklart. Mm.
Så man kan ju tänka sig att folk liksom börjar andas ut lite då när David Tabo Simelane till slut grips i en mataffär i Langano. Och han mm. erkänner alltså direkt inte bara mordet på de kvinnor och barn som polisen hittat, utan han berättar lugnt att han kan leda dem till fler gravar.
Är det sant?
Och till slut så kommer polisen då hitta 45 offer som tillskrivs honom.
Men gud.
Och lite bakgrund på den här snubben då. David mm. föds med efternamnet Mlanga. Det har han fått från sin pappa. Men han heter Simelane under typ hela sin uppväxt. Och det har mm. han fått från sin moster, för han bor hemma hos sin moster typ under stora delar av sin uppväxt.
Okay.
Så hon har en stor gård och han bor och jobbar där och i utbyte så betalar de hans typ skolavgifter.
Mm-hmm.
Han är smart, han är väldigt duktig i skolan och trots att han liksom så här börjar efter många av sina jämnåriga så kommer han snart i kapp och förbi. Men trots det så hoppar han av skolan i tonåren mm-hmm. och han börjar liksom leva väldigt mycket så här i naturen. Alltså han kan typ försvinna hemifrån i flera dagar och typ tillbringa tiden i så här skogarna runt familjens ägor.
Mm-hmm.
Redan som 19-åring så grips David första gången. Då har han knivhuggit sin dåvarande flickvän.
Men gud, för det, varningsklocka.
Nej, jag vet. Det är liksom ett sätt att inleda sin sin karriär inom rättssystemet. Han tillbringar 15 månader i fängelse för det.
Men gud.
Och det blir liksom så här, alltså det här är ju det kommer bli ett mönster helt enkelt. Utan ja. Alltså våld och typ vidrigt beteende kommer så här, som framför allt riktas mot kvinnor, kommer liksom ja, genomsyra hela hans liv.
Mm.
Så under 70-, 80- och 90-talen så ägnar han sig åt så här, delvis liksom inbrott och rån. Och han typ så här hotar en kvinna med kniv för att han vill ha tag på hennes handväska och sådär. Mm-hmm. Men han ägnar sig också åt så här misshandel och typ ganska många våldtäkter. Så han har 19 domar mot sig. Eller han får sin 19 den 1991 när han döms till 5 års fängelse för just rån och våldtäkt på en kvinna.
Men snälla.
Och när han då grips 2001 så påstår han att allt han har gjort efter att han har kommit ut efter det fängelsestraffet har varit hämnd för att han liksom bara har rånat den här kvinnan men blivit oskyldigt dömd för våldtäkten.
Men snälla, släpp det.
Ja, nej, jag vet. För detta är då erkänner han att han har mördat 32 kvinnor och 4 barn. 2 av dem han erkänner att han har mördat har varit hans flickvänner. De heter Vosho Dlamini och Sanele Twala. Och mm. han säger att han vill hämnas på alla kvinnor som jag får möjligheten att hämnas på.
Nej.
Och han berättar då, eller han bekräftar liksom den här teorin om att så här, jag har erbjudit kvinnor jobb för att kunna få, alltså ha tillgänglighet mm. till att mörda dem. Så säger man inte. Vad heter det? För att,
tillgång?
Möjligheten.
Möjlighet.
Att mörda dem.
Gud. Och jag bara, vi trodde jag hade ordet. Tillgång.
Men jag tyckte det var bra. Det var också bra. okay. David.
Moving on.
Han kommer, det här tycker jag, det är väldigt speciellt. Han kallas väldigt mycket sitt förnamn i pressen. I
det brukar ju, när jag läste någon sån mediekurs, det brukar ju annars bara vara kvinnor som beskrivs med förnamn.
Exakt, att män får ofta heta för efternamn och kvinnor får alltid bara heta förnamn. Ja. Nej, men jag har aldrig varit med om det med en mördare ändå.
Nej, det blir alla, väldigt så mänskligt.
Alltså alla liksom så här rubriker är typ så här, David arrested typ.
Det var sjukt.
Ja, men och jag undrar om det är för att han har ganska många olika alter egon typ. Så först så heter han då David Mlanga i rätten innan man byter till typ David Simelane så här. Men hur som helst, man knyter honom då till sina offer, delvis genom hans egna erkännanden, men också då att han kunde ha kunnat leda polisen till gravar, till att han ofta varit den sista som har setts med offren, och även typ att man så här hittar ägodelar från offer i hans lägenhet. Så det finns ju liksom, det finns saker att gå på. Men trots det så drar åtalet ut extremt mycket på tiden. Rättegången inleds 2004 och kommer inte avslutas förrän 2011.
Mm-hmm.
Och han åtalas då för 35 mord, men det går ner till 34 mord när man inser att ett offer har varit med på listan två gånger.
Jaha.
Och anhöriga får liksom så här identifiera sina närstående med hjälp av typ kläder och tillhörigheter och sådär, eftersom förruttnelsen så ofta är så långt gången liksom. Och många av offren har strypts, vissa har utsatts för sexuellt våld och vissa har styckats, och typ att så här kroppsdelar saknas och sådär. Och det här just med kroppsdelarna leder till en hel del spekulationer, för att så här, alltså bland liksom folket, för att man börjar misstänka att David kan ha, alltså kan ha haft ett annat syfte än liksom hämnd, eller vad vi väl som ju typ är någon slags lustmord, där man tror att han kan ha mördat för att få tillgång till kroppsdelar som han sålt liksom till människor som vill ägna sig åt olika ceremonier.
Nej.
För det här är då under en period där alltså HIV är härjar i landet på ett fruktansvärt sätt. Jag läste någonstans att det liksom så här, vid den här tiden var det typ den värsta AIDS-epidemin som något enskilt land hade typ drabbats av liksom. Och folk har ju panik. Alltså jag tänker att den sjukdomen också verkligen var så här,
ja, alltså den paralyserande.
Ja, exakt, och just det här att den känns så jävla genomond. Alltså den känns ju nästan övernaturlig.
Ja.
I sitt liksom, i hur den tar sig uttryck typ.
Nej, ja.
Så att därför har man väl liksom så här en viss typ av typ religiösa, traditionella i grunden naturmedicinska ritualer blivit allt större. Alltså folk letar väl typ efter en spirituell mening och typ bot på någonting som är så där fruktansvärt som inte liksom går att ta på typ ens. Och man tror då att det är så här, det finns en viss typ av så här, typ witchcraft medicine kultur som då där man liksom så här påstår att man behöver kroppsdelar för vissa typer av ritualer typ. Jag tänker att så här, det här kanske hänger ihop med att, du vet, det är nästan omöjligt också att föreställa sig det, eller det är det som typ gör en intresserad av den här typen av fall, att det är ju omöjligt typ för en att föreställa sig att en person mördar på det här sättet för att han bara vill det.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Att man måste liksom så här ge dem
en anledning.
Ja, exakt. Men det finns också andra saker som gör att de funderar på om David inte haft kontakter in high places. Alltså antingen jordiska sådana eller övernaturliga. Så att folk har liksom svårt att förstå att någon skulle kunna lita på honom. När han först grips, innan alla är så här, innan folk vet hur han ser ut, så tänker, alltså då börjar ryktena gå om honom att han är så här super snygg. För att du vet, det finns en sån liksom bild av att man måste, om man ska kunna locka med sig så många kvinnor, så måste man typ vara någon jävla
kung.
Ja, exakt. Och sen när han typ visar sig, så är han typ så här, ganska kort, 43 år gammal, inte snygg, har typ ganska fula kläder tycker folk. Alltså du vet att det är så här,
det finns ingenting.
Det finns ingenting, och det är så här, man bara, nej men han erbjuder ju folk jobb. Alltså, till liksom, jag tänker nästan att en helt alldaglig person nästan kan göra att man känner sig
det är bättre,
tryggare.
Typ. Man känner sig tryggare. Gud, 100%. Så att, jag blir bara generad när snygga människor pratar med mig.
Jag vet, det är därför det är så svårt för dig när jag pratar med dig.
Jag vet, jag blir så generad. Titta inte på mig, Karin.
Nej, det här är varför vi inte har någon bild på när vi poddar. Ja. Jag är för jävla snygg. Ja, men folk har liksom svårt att förstå att kvinnor kan ha följt med honom då. Så att, de tänker att, och typ även att man ska tro att han har så bra kontakter. Även det tänker folk är konstigt så här. Och man tycker typ att det är konstigt att du vet, om du kommer ihåg Cindy som letade efter en investerare, typ, varför skulle hon följa med honom? För han känns då, han framstår inte, tycker folk, som en person som har liksom möjlighet att investera i en business typ.
Okay.
Så man tänker då antingen att han är en liksom någon slags ond demon typ, eller att han har så här onda krafter i sig och typ kan så här mörda på avstånd, att det finns liksom en övernaturlighet. Och man tror också vissa då att, att han kanske inte mördat för egen del, utan att han har varit en del av ett nätverk med liksom rika män som har skördat människoffer för då de här skyddande ritualerna.
Såna liksom förenings, eller vad man ska kalla det för, det är inte det ordet jag letar efter. Ja, men du vet,
konspirations,
när det,
eller?
Ja, när det liksom är så stora grupper av det tycker jag känns jätteläskigt.
Det är jätteläskigt och också en extremt vanlig konspirationsteori.
Ja.
Alltså det känns som att den förr eller senare dyker upp i typ så många, många fall liksom. Men en grej som också gör då att de här, både den här, både demonteorin och konspirationsteorin liksom eldas på, är hur många med koppling till fallet som kommer dö under den här rättsprocessen.
Aha.
För innan domen kommer har 5 av de 11 första poliserna som jobbade med fallet dött. Bland annat båda 2 som ledde utredningen. Dessutom har 2 av Davids flickvänner dött, alltså som skulle vittna mot honom. En av dem som har skrivit ner, eller en som har skrivit ner ett av Davids erkännanden, han dör, journalister dör, vittnen dör, fler vittnen dör, och anhöriga och familjemedlemmar till inblandade dör också.
Men skojar du, vad sjukt.
Enligt en journalist som heter Sean Raviv, som har skrivit så här super, super bra artiklar. Jag har läst 2 olika versioner av samma artikel lite grann. Jag kommer nämna dem strax och förstås länka i gruppen. Han är av åsikten att så här, det folk ser är resultatet av AIDS-epidemin. Alltså det är liksom det som mördar. Alltså det som händer är att så här, folk har ganska kort medellivslängd. Och den här rättegången drar ut så jävla mycket på tiden. Och samtidigt så pågår en helt sinnessjuk jävla AIDS-epidemi typ. Att det är liksom det som... den är så utspridd under den här tiden att det är också typ så 100 personer inblandade i det här fallet. Alltså det är typ 80 personer som ska vittna mot honom. Alltså, sådär.
Det är väldigt... Ja, jag fattar.
Men det här eldar liksom på... den här, eller åtminstone initialt liksom, på de här idéerna om övernaturlighet och någon slags konspiration, vilket jag verkligen kan förstå. Alltså det är ju fruktansvärt konstigt, så många som dött.
Alltså det är så konstigt verkligen.
Att alla de här kvinnorna mördades då under de här 2 åren från 99 till 2001 drar liksom till sig blickar från så här kvinnorättsorganisationer och både så här nationella sådana, där en som är väldigt framstående heter SWAGA, eller Swaziland Action Group Against Abuse, och de får liksom så här stöd från hela världen. Så de organiserar så stora protester både i och utanför domstolen under den här super, super långa rättsprocessen. Och just så här problem som rör kvinnors rättigheter och säkerhet är något som landets ledare typ fortfarande får massor av kritik för. Typ när den här kungen bytte namn på landet så var folk så här, okej, men typ jättebra om du istället typ fokuserar på jämställdhetsfrågor och kvinnors säkerhet och rättighet.
Ja, jag vet inte det.
Det blir ett nytt namn.
Allting handlar om branding, va?
Det är verkligen, verkligen sant. Men jag tycker också att Eswatini låter, det är ett vackert namn.
Absolut, jättefint.
Men jag tycker också att det är viktigt att kvinnor överlever.
Jag tycker det är bättre.
En liten åsikt.
Ja.
Vi, du och jag, är ju ganska politiska på så sätt.
Vi är ju det. Och vi sticker ut hakan lite på det sättet.
Verkligen. Kommer du ihåg en gång när du sa jag funderar på att handla lite mindre kläder nästa år, och vi blev utskällda för att vi var såna galna miljökämpar. Och det var någon som bara, jag tycker att det är tråkigt att ni blandar in politik i allting. Men bara, Anna har ett shoppingberoende.
Det var inte bara det.
Nej, men så när domen väl kommer så intervjuas en kvinna som heter Sybil Mancini Henwood. Hon leder då Swaga. Hon intervjuas utanför domstolen och hon säger: "Women all over the world have been shedding tears with us, calling for justice to take its course. Even women who were not here today were present in spirit." Mm. För det kommer då till slut en dom mars 2011, alltså 10 år efter att han grips.
Alltså shit.
Ja, jag vet, det är verkligen alldeles för jävla lång tid för att det ska vara okej. Men då döms han i alla fall till döden för 28 av de 34 mord han anklagats för.
Domaren, vänta, alltså, 28, sa du det?
28 av 34. Ja. Alltså, så han har anklagats för 34 och de rätten anser att man kan binda 28. Men man har hittat rester av 45 kroppar. Och domaren avslutar rättsprocessen genom att säga: "Mr. Simelane or Malanga, you shall hang by your neck till you die."
Oj.
Men i Eswatini så utförs inga avrättningar utan kungens godkännande. Samma sak gäller benådningar. Så att David Thabo Simelane sitter där han sitter i väntan på not word från kung Mswati den tredje.
Mm-hmm.
Jag har då läst, som sagt, Sean Raviv, två olika versioner av den här artikeln som han har skrivit. Den ena i Sam Magazine och den andra på Medium. Och jag länkar till båda, de är jättebra. Och den på Medium är jättelång. Och typ, ja, det är han som har intervjuat alla anhöriga. Det är hans, väldigt mycket hans förtjänst att det finns så många namn på offer och sådär. Sammanfattade liksom. Och typ deras identiteter. Sen har jag läst Time of Swazilands artikelsamling om fallet. Ett gäng artiklar på Murderpedia, bland annat en utförlig och bra av en journalist som heter Sibonginosi Mamba på Observer Swaziland, samt ett gäng olika Wikipedia-sidor. Så det var
wow.
Det.
Vilken hemsk story.
Ja, jag vet. Det är jättehemskt. Det är verkligen fruktansvärt sorgligt. Är du arg på Marcus?
Lite, måste jag säga. Men jag är ju mest arg på honom. David.
Ja, vilket jävla as alltså.
Vilket jävla
as. Alltså, just det här, folk som är... Det där, man hör ju ändå om det lite grann då. Alltså folk som är så här: nej, men mitt motiv är att jag vill hämnas på kvinnor för att typ, jag tycker att en kvinna har gjort något dumt mot mig.
Men det är det man dummaste bara, som finns.
Nu, you're not saying what you think you're saying, typ.
Nej.
Det är liksom inte här, det är ingen ursäkt. Det är liksom inte...
Det är vidrigt.
Du kan inte straffa hela kvinnligheten för att du känner dig är sur för att typ ingen ville dansa tryckare med dig.
Nej, för det har vi alla fått genomgå, och just suck it up, man.
Verkligen, verkligen så.
Man får lära sig dansa ensam tryckare.
Vad sa du?
Man får lära sig dansa ensam tryckare. Så här.
Det är det sorgligaste jag någonsin hört.
Ja.
Eller ska man bara låta bli att dansa?
Ja.
Sitt kvar i ditt hörn.
Det är med.
Tack för att ni har lyssnat.
Tack. Det var underbart som vanligt.
Och vi hörs ju nästa vecka.
Som alltid.
Som alltid. Och Facebookgrupp Mål mot mål.
Nästa vecka är din födelsedagsvecka.
Men gud.
Den här. Nej, det är din födelsedag. Grattis.
Det är min födelsedag idag.
Hurra, sjung för Karin.
Kul att jag visade att det var min födelsedagsdag.
Gud att vi inte kom på det i början. Ja, idag grattar Karin allihopa. Det är Karins stora dag idag.
Stora dagen då jag fyller 33.
Tre år. Det är så vuxet.
Jag har inte ens hunnit liksom börja... alltså jag är ingen åldersnoja, men jag har inte hunnit... Det känns inte som jag har hunnit vara 32.
Alltså jag känner inte att jag har hunnit vara färdig 28-åring. Nej, men på riktigt. Alltså, jag är i mitt huvud fortfarande 28.
Ja, men du är 28 i mitt huvud.
Tack, du vände.
Alltid
njut av att vara 28
alltid
år.
Norsk.
Norsk, fräsch.
Djupt norsk och djupt ung.
Ja, tack.
Okej, det var väl det.
Det var det. Tack för den här veckan, hörni.
Hej, hej!
Hej!